Här är Ekot kvart i fem. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson, som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt 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 speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
Hur gör man det?
Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju att liksom jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
War is coming to our territory.
Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
There is no question mark. We will have a war.
De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
Vi röker inte dagligen.
Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
Man får unna sig lite.
Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.